En podcast från Aftonbladet.
Hallå där, Hockeymorgon är tillbaka, det är 20 januari och oj vad tajt det är i SHL. Det måste ju vara en av världens, Europas i alla fall, tajtaste och jämnaste serie just nu, framförallt kring sträcken. Vi kommer ta oss igenom det, men Knäckta, du är ju här med ganska så euforiska känslor och glädje från helgen, va? Är det inte så?
Ja, du menar hyllningen i Skellefteå?
Ja.
Ja, Jocke Lindström-hyllningen. Ja, den var ruggigt häftig och mäktig. Det var NHL-klass på den faktiskt.
Ja, Skellefteås blott andra tröja i taket. Jim Erikssons hissades ju tidigare. Det var inte lika sensationellt och lyckat genomförande av
det. Nej, det här, exakt. Det här var verkligen en revansch. Man kommer ihåg hur Jimmy gick fram själv med tröjan på en galge. Knallade fram, hängde ett blått rep som man hakade upp den på, så drog de upp den. Den var lite mer old school.
Vi kan dra upp den också.
Något skärmigt med att det är old school, men det var... Nej, nu har de verkligen, tror jag, liksom känt att nu ska vi göra det här riktigt värdigt och häftigt. Och det har egentligen inletts på deras sociala medier. Har de ju matat ut material hela veckan, kanske två veckor innan, där olika spelare har spelat in videohälsningar till honom. Och nu kröntes allt med det här då. Och ett världsklass-tifo också, måste man säga. Så fick han ju dessutom en tavla med det avbildat också, som jag tror kommer hänga fint på väggen hemma hos Lindströms.
Ja, Skellefteå lärde sig lite, men det kändes även som att Jocke själv var både förberedd och hade ett väldigt fint genomförande av själva ceremonin.
Ja, han har väl liksom säkert pluggat på det här som han inte har gjort någonting tidigare, liksom verkligen ansträngt sig för att hålla ett bra tal också och hade med familjen med sig. Och det blev jättefint på alla delar.
Ja.
Sen blev det ju, som det ofta blir, jag kommer ihåg jag var uppe i Övik i, var det förra säsongen, när Niklas Sundströms tröja hissades.
Ja.
Också fint. Sen går Timrå och vinner med 6-0.
Ja, exakt.
Ja.
Och liknande.
Ja, och det känns som att det inte är någon slump att det blir så här. Nu körde ju Brynäs över dem, i alla fall siffermässigt.
Ja.
Och det kanske är någonting med liksom anspänningen och så vidare.
Ja,
som exakt påverkar på något vis. Nu kom ju inte Skellefteå ut dåligt, som jag kommer ihåg att Modo gjorde då, utan nu var ju Skellefteå i alla fall med från start och så rann det iväg på slutet. Men det är nästan en liten förbannelse att när man har sådana här hyllningar att laget ska prestera också. Det är inte så lätt.
Nej. Vi återkommer till matchen i sig. Hej nu Johanna. Alltså, det är 2,5 minut utan att jag får prata nu. Så här länge har jag aldrig lyckats tygla er.
Skönt. Det är skönt.
Ja. Men jag pratar för dig själv.
Men hej nu då. Du har ju mött Jocke, va? Är det inte så? Du har ju mött Jocke.
Ja, ja, absolut. Absolut. Vi har hängt lite också. Vi har hade samma agent, Jocke Persson, då, så vi har spelat lite golf ihop och så.
Ja. Så vad tänker du om honom som spelar idag, när han ändå vinner 2 SM-guld? Ja. Det var väl 6 SM-finaler, guldhjälmen 2 gånger. Alltså, det var en monsterspelare offensivt sett.
Ja, nej, men superskicklig. Tyckte i början var en väldigt supertalang, stor talang, och kunde väl hamnat och spelat mycket längre bort i NHL kanske än vad han gjorde, men blev en ikon i Skellefteå, och jag tyckte han växte hela tiden, som både utanför isen och på isen, framförallt utanför kanske. Vi var väl lite lika som ungdomar, ganska självsäkra och lite king sådär. Han hade det ryktet som ung också, men jag tycker att på senare år liksom ändå men mognat och tagit en ledarroll och liksom föregå med gott exempel. Vad är viktigt utanför isen? Räcker inte bara att man är skön och skicklig på isen. Så att jag tycker att hela han har ju växt till en slags en bra förebild för Skellefteå-spelare och ungdomar. Och framförallt i Skellefteå då. Och sen SHL, en rolig spelare att titta på. Otroligt skicklig, en av SHLs absolut bästa sista 10-15 år.
Ja, men det pratas just om det, som du är lite på där, att han har satt någon form av kultur i Skellefteå. Det med sin ödmjukhet och hur hårt han tränar och tar varje chans han kan och får för att bli bättre. Och det är det som Skellefteå är inne i just nu, den eran. Inte bara tack vare honom, men ändå att han har satt den. Hur stor profil han skulle säga att han är på 2000-talet?
Nej, men en av de största, och man uppskattar framförallt en person som kommer hem då och har startat där och liksom blir den här ikonen. Att det är väl viktigt för ett lag över längre tid än bara när den personen spelar där. Topp 10 i alla fall i SHL.
Ja. Jag skulle nog säga topp 5.
Mm.
Det tror jag nog. Vi får,
ja. Nej, men väldigt skicklig. Styrde ju Skellefteå under gulddagarna. Två guld sa det där. Jag menar, finaler och silver och liksom vart en i stommen. Ja. Jag menar, det hade deras PP där och så med vem var det som
Oscar
var?
Möller,
Skymning, ja, Jimmy där och men absolut lite Jörgen Jönsson för som han var för den här superfemman i Färjestad under kanske från 2000-2010. Han var ju med det nu senast från 2010 kanske till 2018-2020. Ledande line i SHL då, kan man säga så?
Absolut, verkligen. Han gjorde sina försök över Nordamerika, något år i KHL, men han blev ju en kultspelare i Skellefteå, en fantastisk karriär ju.
Man kan ju bara spekulera hur mycket han har betytt när ni ser alla talanger som kommer upp i Skellefteå nu, på tal om förebild. Liksom, det tror jag han har betytt jättemycket för den generationen som nu knackar på A-lagsdörren.
Det är det jag tror också, just den här, jag menar, det är deras idoler och det är de som kommer upp nu. Jag vill också göra lite reklam, jag vet att han kör, jag kommer inte ihåg vad det heter, men han kör mycket individuell träning nu. Skillträning nu sist jag pratade med en som är lite sådär. Men han, det är väldigt individuellt. Men kolla upp det så kan ni köra. Kan ni bli lika bra som Jocke?
Är det så?
Man kan träna med honom, ja. Det är vad. Han har det ihop med Bud Holloway, tror jag.
Det är ingen sponsrat inlägg där, va?
Nej, det är inte sponsrat.
Smyger in lite.
Nej, men det är en vän till en vän. För jag såg Gynge nu i morse hade lagt ut att Rickard Gynge kör skill också. Har kommit ut. Men jag tror det är med Bud Holloway. Kommer du ihåg? Jag tror det är de två kungarna man kan få jobba med. Så det är lite häftigt.
Verkligen. Vi säger grattis till Jocke. Det är en jättefin karriär.
Ja, verkligen.
Och önskar honom lycka till då med vad han nu tar sig för här så småningom. Men matchen i sig då, Knäckta, du var inne på det. Det blev ju ren och skär överkörning. Alltså, ångloket ifrån Gävle. Det är ingen som stoppar dem. De får något signalfel här och där, men de är snabbt på spåret igen, va? Nu kör de över Skellefteå fullständigt. Det är 5 mål de gör bortaplan och släpper bara in 1.
Tyler Wessel, 2 mål. Alltså, de har så många som kan kliva fram. Wessel som var en jätteskicklig offensiv spelare i Hockeyallsvenskan har vi känt som, och fått en lite mer tillbakadragen roll i det här Brynäset, men visar att han kan också leverera framåt. Och det är liksom, det är inte bara första eller andra kedjan som levererar i Brynäs, utan det är verkligen alla kan kliva fram. Och en roadtrip med där de städar av både Luleå och Skellefteå.
Nämn ett annat lag som gör det. Alltså det, och nu är vi i den sista tredjedelen här. Brynäs verkar inte halta efter. De har en trupp som inte består av skador i stort sett. Det var Larsson gick av en träning, men han var spelbar. Christian Hughes har haft några lättare problem här på slutet efter att ha kommit tillbaka då, men...
Ja, men de är fantastiska. Jag tycker att tillägga där till Trivigno, som är en av mina favoriter som jag har lyft tidigare. Lite så här gubben i lådan. Tycker ofta han, alltså när inte Silverberg och Larsson och de här levererar, vilket de i stort sett 9 av 10 fall gör, men det kommer matcher ibland där det står väger. Man ska veta, det stod 1-1 väldigt länge, jag tror det är 7 minuter in i andra. Jag vet inte, men det, halva matchen ungefär, så står det 1-1. Vem kommer sen in? Nu är det en jättefin pass och kompacka till Trivigno som drar Linus Söderström och lägger in det. Men jag tycker, jag har ingen statistik. Vi kanske kan ha den här som ett litet fall. Men en känsla är att Trivigno avgör många matcher där inte ledande spelare i Brynäs. De matcherna de inte gör mål, då tycker jag ofta han kliver fram och gör något skitmål. Ofta 2-1 eller tredje målet. Ja. Så att man drar
viktiga mål.
Ja, vad händer sen? Sen kommer ju alla målen. Sen kommer pam, pam.
Han är lite propplösare.
Förlösande mål. Ja, jag tycker att han... Jag tror att han kan bli ganska så här gubben i lådan i ett slutspel. När spetsen tar ut spetsen. Jag menar, alla kommer vara på Silverberg.
Ja, exakt.
Men Trivigno kommer man glömma. Så kommer han... Vi får se om jag har rätt.
Det är intressant tanke där. Just när spetsen tar ut spetsen. Det ser man inte minst då i NHL. Hur man, typ Tampa vann ju med tack vare sin tredje kedja som var enormt bra. Alltså, och det är samma sak i SHL, och Brynäs har ju den bredden på spetsen.
Ja, de har det. Och så kul för Wessel. Jag tror han har inte gjort mål på 9 matcher, va? Så det var kul, fick han dunka in 2 stycken.
Och Charlie säger med det här också att Brynäs har vunnit alla matcher norröver, alltså längs kusten då. Så det är, om jag fattade rätt, Charlie, va? Det är Luleå, Skellefteå,
Timrå
och Modo då, va? Luleå och Skellefteå bara, säger Charlie nu.
Han glömde bort
Det är Norrland.
Det var
kusten. Jag kommer ihåg att Timrå har väl...
Han tror inte det finns någon kust under Skellefteå. Fram ner till Brynäs.
Norrland är Norrland. Timrå är inte Norrland.
Ja, men han får skylla sig själv om han sitter och säger sådär.
Men det som också det sticker ut såklart, men det är ingen nyhet och sådär. Det är ju back på det där stora Söderström. Kollar man på plus minus statistiken så är de 1-2 i serien just nu på plus 22 tillsammans, och där bakom är en radda utav Färjestadspelare, så att ni två då ändå. Ibland pratar man så här plus minus, det betyder ingenting, och vissa säger men det är en indikation. Vad kan vi göra av den här statistiken som vi ännu inte har pratat så mycket om?
Men de får ju framförallt mycket tid, alltså på isen. De spelar ju powerplay, de spelar mycket 5-5. Mm. Men sen så förvaltar de ju uppenbarligen mycket lägen och är tillräckligt bra också. De gör ju väldigt mycket mål framåt, och då får man ju en bra plus minus statistik om man är en topline. Men däremot så tycker jag att det kan vara viktigt för tredjelina spelare också, som kanske inte har lika mycket istid men har ett hyfsat bra plus minus. Kanske inte liksom plus 22, men i alla fall en plus 10. Att man gör det defensiva jobbet jäkligt bra. Och att man framförallt som back kanske inte är inne på så himla mycket mål bakåt, om man kanske har sparsamt med speltid och så vidare. Så att det är ändå en underskattad ett underskattat nyckeltal. Men jag vet att många tränare skiter i det där ganska mycket, att man inte riktigt kollar så mycket på det. Det är så mycket som spelar in i siffran liksom.
Men det är ju en del av deras repertoar, så att de är högt i alla. Och Charles Edouard Dastou.
Snyggt.
Men han leder ju fortfarande skytteligan för backar. Ja. Mål igen, han är uppe på 11 fullträffar. Lasse Thomson i Malmö också uppe på 2-siffrigt och 10. Men han fortsätter ju leverera. Det var ju oklart. Vi förstod att han hade en bra verktygslåda. Man kommer från Finland. Det är inte lätt att översätta det till SHL-spel och så här tydligt. I en defensiv liga också.
Nej, det är fantastiskt. Men jättebra, jättebra. Jag tycker det här säger väldigt mycket plus minus att det är topplag vi tittar på. Mm. Det är Brynäs och Färjestad vi tittar på just nu. Oskar Sten och Kjellman. Det är ett lag som mår bra. Liksom. Säg att det hade varit så här plus 3 där. Och så vet vi att de är så högt upp i poängligan som du sa, till exempel där står. Då vet man att då är det full fart framåt, skiter i hemjobbet. Ja. Det här tycker jag är liksom, som Johanna säger, vissa coacher kanske skiter i det. Jag som målvaktstränare skiter definitivt inte i det. Nej. Men det är viktigt. Plus minus är väldigt, väldigt viktigt. Och när toppspelarna kan ha, ofta såklart, de får mycket plus för att de spelar mycket och de är offensiva. Men det är ändå kul att se att det inte... Ofta så här, när du är dålig defensiv, du är ofta plus ändå för att du gör mycket mål.
Exakt.
Men då är det plus 3.
Exakt,
är du med?
Det var det jag menade.
Det här är plus 22, är du med?
Det säger mycket.
Då jobbar man hårt över hela banan.
Och
bra karaktärer.
Och som du säger, när spetsen tar ut spetsen i slutspel. Tänk då om det skulle bli en final mellan Brynäs och Färjestad. Där snackar vi spets och bredd som ska ta ut varandra. Det kan bli enormt spännande. Men om man vänder blad och blick till Skellefteå då, alltså Knäckta, jag tycker ofta jag ställer den här frågan till dig, men hur orolig är du för Skellefteå? För de är tillbaka lite nere i en kris här, alltså de har vunnit mot Växjö, utöver det så har de ju faktiskt 5 förluster på de 7 senaste här och vann mot Modo efter förlängning, så 1-3 då på de 7 senaste, men de är fortfarande på topp 6.
Ja, de är ju faktiskt det. Och man vill ju hålla i sitt ursprungstips och inte ändra för mycket. Och jag har ju tippat dem i final och det står jag väl fortfarande fast vid, att de har absolut kapaciteten att komma dit. Vägen blir lite tuffare då om man hamnar på nedre halvan i slutspelet, så att säga. Men det är ju kört att bli 1-2, det tror jag också. Men de kan absolut komma in 4-5.
Ja, men de måste ju få
de är ett lag utan självförtroende nu också. Det märker man ju. Och hela säsongen har väl varit kaosartad egentligen. Och jag läste någon siffra i Norran. Är det 44 spelare de har använt totalt? Det var redan för någon match sedan. Liksom. Och det är ju själva motsatsen till Brynäs kontinuitet. JVM, skador, sjukdomar, lån hit och dit.
Sparka tränare.
Exakt.
Så det är klart att allting påverkar. Men kärnan är ju så pass bra så att de ska kunna utmana om ett guld. Men just nu har de mycket att fundera över.
Ja, jag tror de håller topp 6 också för att det finns ingen given utmanare för mig heller. Det är det. Så alla lag har dålig form.
Ja.
i princip under topp 6.
Det är helt sjukt.
Alltså i alla fall mellan då plats 7 och 10. Ja. Sen så har vi ju då HV Modo som börjar liksom vända, men de är ju liksom för långt bak för att utmana om topp 6. De ska ju bara upp på.
Ja, men det är toppen och botten nu, så
ja,
det är
exakt.
Ja. Och du ser både Brynäs Färjestad vann ju, Timrå och Frölunda.
Ja, Malmö vann ju, de satt ju i Malmö.
Malmö. Ja, exakt. Jag tänkte på det.
Men i helgen förlorade ju Timrå, Frölunda och Luleå ju. Det är 3:an, 4:an, 5:an torskade ju.
Ja.
Så att Skellefteå tappar ingen mark så sett.
Nej.
Men det är högst intressant om vi är ändå inne på tabellen här nu. Att, jag bara lämnar det först innan vi släpper Skellefteå helt. Andreas Falk ska tydligen inte dykt upp på presskonferensen efteråt. Skellefteå stängde in sig, rensade luften, lät alla komma till tals i gruppen. Så att det ska vi ju, och det är ju klart att det gör det med tanke på resultat och prestationer.
Mm.
Får se vad det kan leda fram till då.
Ja, det är bra att prata ut lite ibland.
Mm.
Vad fan man håller på med.
Mm.
Ja.
Mm.
Kanske låna Jocke lite, kan komma in med lite energi där också.
Men varför inte?
Ja, men absolut. Men
framförallt hans självförtroende nu, om de är lite låga. Han har jävla pondus.
Men tycker du att det var bra att prata ut och snacka matchen sådär direkt efter match? Eller var det, för jag menar, ofta kommer man ju...
Ja, ibland vill man ju sova på det och sådär.
Ja, exakt, och få lite perspektiv.
Det ska inte vara för hetsat heller från tränarna, men det kanske är att de har... Nej, kanske ibland behöver man ju rensa. Mm. Det kan ju varit något vi inte vet om och som svårt att säga så här, vad som är rätt och fel, men hoppas det var genomtänkt i alla fall.
Mm.
Ja, så vet vi inte hur, alltså, hur det är lätt att blåsa upp det när vi får reda på då att de har stängt in sig. Då är det lätt att kalla det för krismöte. Det kanske bara var ett vanligt samtal med en grupp som inte mår just nu prestationsmässigt så bra.
Ja, det är bra om det inte var fjärde gången heller på 3 veckor, för då är det riktigt illa. Men har de inte gjort det innan, då kan det vara helt rätt. Nu grabbar, nu stänger vi dörren. Och så bara tysk, och så går man runt som tränare, så retoriskt. Hur fan mår vi, killar? Alltså, prata nu liksom.
Kan inte allt upp på bordet.
Ja,
liksom.
Ja, ja. Ja,
kan vi inte bjuda in Olli Jokinen då? Vad gästföreläggare.
Hyfsat.
Are you satisfied being fifth place, sixth place?
Gör reklam för hans bolag på sidan när de åker runt och inspirationsföreläser för alla andra
lag. Det kanske är nästa steg. Att när man är så här, man startar en grupp, en bulk med tränare. Vad behöver ni? Ni är i kris nu. Behöver ni Roger Melin eller behöver ni Olli Jokinen?
Som memo, fast typ så här, bara in och dra en avhyvling eller inspirationstal, brandtal.
En mjuk, snäll man som kan få er att vara lugn och fin. Eller Olli Jokinen som bara...
Det hade varit kul.
Vem skulle du vilja ha?
Ja, jag gillar ju att lyssna på Jokinens avhyvlingar, men jag tror Roger Melins hand på min axel, det hade varit...
Ja.
Tror jag hade funkat bäst.
Innan man ska somna.
Ja. Jag tar Jocke Lindström, mitt emellan där. Det finns i byn där uppe. Ta in Jocke där, vet du. Bra självförtroende, lite glimt i ögat. Jag tycker han är en väldigt självsäker människa. Och van vid trycket där uppe. Jag vet inte, men jag antar att de tar hjälp av honom. Det hoppas jag.
Det hoppas jag verkligen. Mm. Alltså, med tanke på vad han har presterat och gjort för den här klubben. Och känner klubben utan innan.
Ja.
Slänger vi en större blick då på den här tabellen, så ser vi Brynäs Färjestad börjar göra ett ryck nu i toppen.
Mm.
Det är de två som kommer ett och tvåa, tror vi det.
Mm.
Ja.
Och sen är det ju en... alltså, Skellefteå ligger sexa på 51 poäng. HV har 44. Det är 7 poäng från topp 6 och kval.
Mm.
Det är så jämnt i den här serien.
Mm.
Och med tanke på att Modo vann i helgen. HV 71 vann i helgen. Rögle fick torsk, Linköping vann. Alltså det blir så jämnt nu. Det är en poäng igen då mellan HV och nu Rögle då. Och sen 2 poäng mellan Linköping och Leksand där vi snackar sträcken. Och även 2 poäng mellan Malmö och Skellefteå vid övre sträcket.
Otroligt häftigt.
Det är nice.
Nu har man ju inte alltid järnbalken, men alltså det här kan ju bli något som vi inte har sett tidigare.
Ja.
Där allt liksom en potentiell sista omgång där folk kan antingen hamna i kval eller slutspel.
Ja, och Linköping HV möter sista, vet jag. Det kan bli väldigt
bra.
Redan kollat upp.
Ja, exakt. Men liksom både E4 derby då, och potentiellt, som du säger, kval eller slutspel.
Och Malmö Rögle, säger jag. Det kan bli riktigt. Nästan var här live då.
Absolut. Men det är ju det här man vill ha. Man får ju rysningar och att sitta den sista omgången. Alltså, sympatisera med alla liksom supportrar som lever och dör för sitt lag. Men det är ju verkligen underhållning. När det blir så här, när man inte har två verkligen klassavhängda lag liksom. Utan att det finns spänning hela vägen in i kaklet.
Precis.
Men ja, man skulle vara orolig, alltså, om man är framförallt med Rögle, Linköping, Leksand och Örebro.
Ja, exakt.
Det är egentligen, alltså, på HV Modos form också.
Ja, precis.
Precis. Trenden pekar ju till att det kommer ännu tajtare till och med.
Och vi såg ju i helgen då hur laget på plats 13 nu vann uddamålsseger mot laget på plats 12. Det var alltså HV71 mot Rögle. Du som känner Anton, han vrålade ut sin glädje efteråt. Det måste vara en enorm lättnad, även om det är långt till målet nu. Att vinna den matchen med 1-0, Ander Pettersson också avgör.
Nej, men det var väldigt bra defensiv insats, ska jag säga. Han var ju inte jättenöjd, hörde man ju på presskonferensen efter med Anton, men Rögle var ju bättre, alltså spelförande, vann zontid och sådär. Men jag tyckte att man försvarade sig riktigt bra. Det är klart att Hugo, återigen, jag menar nolla, då är det påslagen. Mm. Det andra matchen i rad, han är riktigt bra. Han släpper en billig, tycker jag, matchen innan. Sen så tycker jag därifrån så stänger han i den matchen. Man vänder och slår Färjestad. Nu är det andra raka vinsten på hemmaplan. Mm. Och han har nollar.
Mm.
Så att det är jättebra att fått igång Hugo igen. De har varit bra, haft en liten svacka, tyckte Simon. Jag kan hålla med om det. Ja. 2-3 matcher efter att Glifford kom in och dominerade.
Ja,
men nu tycker jag Hugo tar tillbaka och visar ändå vilken bra målvakt han är. Med på min lista senare här också, bara för att pika lite på de som vill lyssna. Ja.
Cliffhanger!
Ja, den är med där på. Men jättebra, men bra försvarsspel. Ja. Och bra genomförd match. Mm. Såklart PP-t. Han var lite missnöjd med PP-t. Var mer.
Va? Ja, var ju SHLs bästa PP.
Jo, men i den här matchen.
Aha,
ja, han var missnöjd i den här matchen. Sen gör man, ändå gör man ju mål. Ja. Det är det. Och det är ju pass.
Ja.
Och så Pettersson, bara trycker upp den i exet. Så att,
Pettersson som har varit lite skadad här nu.
Det har han varit. Man har varit helt på sistone. 3 poäng på 2 matcher nu. Och vi har varit ganska kritiserad faktiskt till och från, både förra säsongen. Det var turbulent inför den här säsongen. Men nu har han i alla fall vänt lite på sin egen trend.
Ja,
viktigt.
Och det finns ju någon form av symbolik mellan Modo och HV71. Att toppspelarna har börjat kravla sig upp nu i poängligan där. Men bara för att stanna kvar snabbt vid Hugo Alnefelt där. Som du nämnde då, som gör en ny fin match i målet. Håller nollan. Han gör en monsterräddning i slutet. Han gjorde väl det även i matchen innan mot Färjestad där. Alltså, på något sätt kan man väl säga att han har räddat 4 poäng för HV71 med 2 sena extremt vassa räddningar.
Absolut. Och han kliver fram och gör de där avgörande räddningarna. Jag tycker Rögle är lite trubbigare än Färjestad. Jag tycker Färjestad kommer upp med nästan 2-3 riktigt bra räddningar.
Ja.
Han har Lodin kommer in och skjuter över då, men han är ändå där och stör. Jag tycker det är lite mindre solklara lägen i den här matchen mot Rögle, men ändå, han gör 1-2 key save, så det behövs. Alltså, han måste ju kliva fram och göra det. Sen är det ju extremt att nolla. Det är ju riktigt starkt. Alltså, så att, det är klart att han snor den matchen. Sett till skott Rögle är ju det spelförande laget i matchen.
Verkligen. Och Fredrik Dickov var ju tillbaka som backup. Olof Glifford, vad jag förstår, var med J20-spelare. För att få igång lite mer av sitt spel igen.
Det kan vara smart. Man sitter ju på 3 mål så här. Det kan vara kul för, vad heter det, Dickov också och få vara med i leken.
Ja.
Så gäller att ha lite touch där och hålla igång alla 3.
Ja.
Annars är det nog, jag är lite förvånad att man inte har skickat Dickov och spela matcher i typ Björklöven eller något sånt där. Bara för att få matcher. Oskarshamn var det snack om. Fattar ingenting. Men det är sådär. Ibland vill de inte.
Nej.
Och vill de inte spela hockey, då är det bättre att sitta och tjura på läktaren då. Jag hade ju velat spela hockey liksom. Men det vet man inte om det är Dickov och agenten eller om det är HV liksom. Det ska vara osagt.
Får jag bara slänga in en grej där? Du pratade om Björklöven där ju. Det är lite kul också nu när vi tänker på det som Elke Thelin var utsatt för under JVM. Nu har han hållit nollan här i 2 raka, eller? Och han har spelat i alla fall extremt vasst och bra den senaste tiden. Så det är kul och glädjande för honom.
Han har varit grym. Varit riktigt.
Vad roligt.
Jättekul för Thelin.
Stämt tillbaka. Perfekt. Men Rögle då, knäckta. Nollade nu. Det är kärvigt. Och de har ju krävt Roger Hanssons avgång. Nu är de alltså där nere 1 poäng ifrån kval. Egentligen har ju Rögle presterat 2 månadersperiod på 2 år, kan man säga. Det var ju fjol i slutspelet och dessutom.
Ja, precis. Och om de kan hålla tålamodet, för vad jag hörde, de kände väl själva att de 2 senaste matcherna har ändå varit liksom ett steg. Precis. Och då är det extra surt att inte få med sig liksom, nu kanske Alnefelt storspela och gjorde så att de inte fick någonting alls med sig i den här matchen. Så då är det väl extra surt, men det är väl
hade den i stolpen, bara tillägga det. Har ni sett
det? Var nära, det var ganska jämnt.
Det är lite stolpe ut.
Ja.
Förlåt att det
både är bildligt och bokstavligt talat och stolpe ut för det just nu. Så det är klart, nej, det är tufft.
Jag såg 1,5 perioden här inledningen. Så Rögle spelmässigt var ju ska inte de köra över, men i stort sett första minuten i alla fall var ju extremt.
Ja, men de hade ju 5-0 i skott. Anton tar ju timeout. Det här håller ju på att rinna dem liksom, de är inte med från start. Efter timeouten får ju effekt, de får ju ett PP direkt efter.
Och så jobbar man. I ett läge där Rögle är bättre ju.
Ja, mycket bättre.
Och så får de det här.
Ja. Och då kommer första skottet efter flera minuter. Det är 0-5 och det är, man bara sköljer. Mm. Har ju nästan ett friläge i första bytet efter 10 sekunder. Så att, också 5 raka torsk på bortaplan för Rögle.
Ja, precis. Ja, det är också problematiskt. Men jag tror att ibland när man börjar så där att man gör det också säkert väldigt medvetet för att försöka bryta trenden och få kanske tidigt mål eller få åtminstone en bra känsla. Mm. Men när det inte ger någon utväxling alls, då tror jag att en grupp kan känna att man gör allt. Alltså nu har vi liksom ansträngt oss här över vår egen kapacitet. Mm. Och så ingenting funkar. Ja. Att man känner sig lite hopplös och inte har så mycket andra verktyg att då börja jobba med. När man just börjar på det sättet som ett lag kan göra, som vill liksom väcka eller förändra eller bryta mönster. Det kan också vara lite farligt, tänker jag, att bara skölja över när man inte får betalt.
Mm. Hur enkelt är det då som spelare och en grupp? För Leon Bristedt står ju efteråt till fyra och säger att de är nöjda med de två senaste. Måste bygga, han är ju väldigt irriterad och frustrerad, ser man ju. Att de måste bygga vidare på de prestationerna. Kan man göra det i ett läge där man är liksom så nära kval och fortsätter att förlora? Är det bara att tänka så här, men nu kör vi vidare. Det ser bra ut.
Ja, men det är det som är svårt, tufft jobbet också. Då tycker jag att det ligger mycket mer ansvar på tränarstaben eller video liksom, anställda att plocka fram och påvisa att så här, det här, även om ni har en bra känsla, behåll såklart känslan, men att vi måste börja göra annorlunda på isen. För att om alla spelare är nöjda med sin prestation och tycker att man gör rätt och att man får, ja, man tar till sig de instruktioner man får, då är det jättesvårt att hitta det man behöver förändra liksom. Så, men som sagt, ibland behöver man bara tålamod, som du säger. Jag menar, ibland kan man ju faktiskt spela bra och förlora matcher ändå. Jävligt liksom, så ibland kanske man måste liksom se och vara nöjd och sen så här, nu måste vi fortsätta jobba så här. Och
jag det förstår komma. Ju att det låter ju uppgivet utåt om man får frågan liksom, skulle ni ändra på något? Nu vann ni ju inte liksom. Nej, men vi fortsätter så här och det kan säkert sticka i ögonen på folk, men jag antar att liksom inom laget så måste man ju ändå känna att ja, nu hade vi stolpe ut, men vi måste fortsätta. Så.
Det är klart man måste fokusera på prestationer. Jag hörde Niklas Eriksson sa en bra grej, bara för kanske lägga över till Örebro som är nästan, som ett värre läge.
Alltså, bra övergång.
Ja, snygg övergång. Men jag tycker att det är lite samma. Ish, sådär. Men han, jag tyckte att han sa en väldigt bra, för de var ganska hårda i intervjun efter torsken nu senast. Liksom, vad ska ni göra nu, du vet, 25:e gången? Men jag tyckte att han var väldigt liksom sansad, och det är samma för Rögle, för Roger Hansson. Det är liksom, du måste fokusera på prestationen, hur du spelar. Det är det enda du kan titta på. För, vi ser att du hamnar i kval då. Vad handlar det om då? Det är fortfarande hur du spelar. Du måste ha ett spel som är bra. För att oavsett om du hamnar, går till slutspel, för vi pratar, men det är 3 poäng ifrån nu, börjar ni känna. Så var de ju på Niklas då. Ja, fan, känner ni nu? Nu börjar de komma underifrån. Jo, men oavsett om vi ska möta Brynäs i play, eller play-in eller direkt i slutspel, eller spela om att åka ur SHL, så måste vi ha ett spel som funkar.
Ja.
Och då måste vi börja med prestationen utifrån hur vi vill spela. Funkar inte det, men då kanske inte han är rätt man. Då är det, upp till det, högre uppifrån. Och, som tränare måste du ju tro på det du gör.
Nej,
men i Örebros fall så är det att Niklas Eriksson var inne lite på att de är lite passiva och har prestationsångest, och det är först när de ligger, när de ligger under med 0-3, ja, då börjar de spela.
För då har man inget att förlora längre.
Nej, precis.
Man är redan under, så att då slappnar man av kanske.
Och det måste ju vara psykiskt. Nyckel, mentala knuten att lösa, att man kan spela från start så. Och då vet jag inte om man behöver ta in någon mental rådgivare kanske.
Nej, men absolut,
vad har du för
absolut.
Erfarenhet av såna, alltså att man tar in det redan nu innan krisen är riktigt ett faktum?
Ja, kanske.
På kvalplats.
Två seger på 15, förlåt. Två seger på 15, men du får gärna
vi har pratat om alltså, luftslott bara rent taktiskt också. Alltså, då blir man ju det. Om man inte har prestationen så är det ju faktiskt Örebro ett skolbok till exempel på ett lag som kanske har vunnit matcher oförtjänt då. Mm. Och sen till slut har man ingen grund att luta sig tillbaka på. Och vem det ansvaret ligger på, det är svårt att säga. Men det finns ju inte tillräckligt mycket struktur i alla fall. Nej. Så att det mentala, alltså, det är väl en del i det här. Men det är mindre struktur i Örebro än vad det är i Rögle.
Är det så?
Ja, det skulle jag säga. Okay.
Ja, det är mycket farligt. Jag såg den här matchen. Jag tyckte som sagt Modo var... Modo rivstartar ju. Bra självförtroende. Så att där kan man ändå... Sen, alltså efter när man reducerar, när man gör 2-1, sen har man ju 3-1, ja, det står 1-3, ja. Man gör 1-3. Sen har man ju puck inne som ska vara mål, tycker jag. Mm. Som blev ganska diskuterat. Där
ja,
dömer bort. Mm. Jag tycker att han blir inknuffad av en Modospelare. Ah. Sen stör han målvakten. Mm. Så att jag brukar försvara keeparen. Men när jag tittar noga på vad reglen säger, då säger de att jo, men du ska göra allting för att förhindra att träffa motståndarmålvakten.
Mm.
Men vad ska han göra då?
Ja, alltså,
jag tycker inte han, liksom, jag tycker inte han tar hjälp av spelaren här. Nej. Utan han försöker ju akta sig. Ja. Vad ska han göra? Ska han gå upp i rök?
Ja.
Trolla liksom.
Ja, jag tycker också att han gör allt rätt faktiskt på Ystola, för att inte liksom då bli dömd för att ha gjort det med flit. Ja. Liksom,
och sen kommer gör Quenneville direkt efter 2-3 reducerar. Mm. Tyst skott från blå.
Stanna kvar vid den situationen bara. För Modo slog Örebro borta med 6-4, den matchen vi pratar om. Vi lägger 3-0 då till Modo, så är det ju ett mål som Robert Leino gör i powerplay såklart.
1-3 först. Det är 2-3 målet.
Förlåt. I powerplay såklart.
Upphämtningen på gång.
Man har börjat powerplay-mål. Och där en spelare då är i målgården, och enligt regelboken så är det så här, man ska ju allt i sin makt för att ta sig därifrån och inte störa målvakten. Men vad fasen, han är ju...
Han blir inknuffad.
Ja. Ja.
Och det är där klart, är ju... han kan ta sig därifrån, men...
Fast man ska också vara där.
Du han står ju framför mål, blir inknuffad. Ja. Jag tror det är typ, jag ska inte säga, men ish en halv sekund innan det. Alltså, han hinner inte flytta sig. Och så nuddar han keepen lite. Ja. För att Modokillen puttar in
den i sin egen. Det är ganska dåligt att jobba, alltså generellt sett. Så det är dåligt försvarsspel.
Ja, men, dålig boxout in i keepen.
Nej, jag tycker det ska absolut vara mål. Men det där tycker jag återkommit lite grann. Att, inte, att sådana mål har blivit bortdömda. Där man ser, om man har spelat, att det är så tydligt att du kan faktiskt inte ta dig därifrån. För att antingen så står du, alltså åker du i målvakten, eller så åker du in i den spelaren som knuffar dig. Liksom.
Men enligt regelboken så är det övertygad om att detta ska dömas bort. Så domarna gör ju rätt. Men att regeln i så fall...
Det är ju definitionsfrågan. Jag har texten säger, här. I detta läge måste anfallaren, alltså anfallande spelare, göra allt i sin makt att undvika kontakten med målvakten, vilket anfallaren inte bedöms göra i detta fall. Så jag tycker åtminstone han gör 99%.
Ja, dåligt.
Man ser att han gör så här. Ja. Nej, men och så någon puttar in.
Alltså, för mig så här, om någon säger allt i sin makt, då kastas ut därifrån.
Ja,
alltså, som att det brinner en explosion in i målet. Men det gör man inte det. Det är det jag menar. Nej. Regeln borde ju skrivas om det. Men den här regeln
eller förstå vad allt i sin makt betyder.
Ja, alltså,
det
är makt,
exakt.
Det,
det
håller på att bli påkörd av en bil. Liksom.
Det kanske, ja, men det är en tolkningsfråga. Men...
Det kanske det Tobbe betyder.
Ja, men det är lite det. Du gör ju alltid makt för att kasta.
Nej, men det är ju jättetajt. Du kan ju typ inte kasta dig någonstans.
Du kan ju kasta dig ut där från målgården.
Från målgården, är han i målgården eller stör han målvakten?
Jo, han är
står bakom intryck där.
Jag tycker så här, förlåt, jag vill bara avsluta den här. Jag tycker så här, ta bort regeln. Om du blir inputtad i målvakten av motståndare, alltså samma lag, trycker in motståndarspelaren i din målvakt.
Då är det automatiskt.
Då ska det vara mål.
Ja.
För att det här med bil, och det är svårt att ändra attack-mindset från jag ska stå framför och skymma till att nu kommer en bil och kör över mig. Så nu ska jag iväg. Men på en halv sekund hinner man.
Hej, kan det leda till att då, nu blir jag inkluffad. Nu trillar jag över.
Nej.
Målvakten. I det här läget kanske till och med alltså, försvarande back knuffar in i målvakten när det är helt jävla kört.
Jag vet vad du gör. Det leder till att backarna boxar ut och inte boxar in.
Exakt, det är det jag menar.
Man kan inte hålla på och trycka in spelar i sin egen målis.
Men låt säga
att vänd dig om, stå rättvänd, börja där back, bra backspelare nu.
Man kan ju
inte titta på målisen, vänd dig utåt och boxa ut, inte stå och boxa in.
Nej.
Eller hur?
Nej, exakt. Ja,
håller med. Men det backspel.
Ja.
Hade vi fyra dömt den här matchen som inte utbildade domare, för vissa ska vi väl
noga väldigt väldigt tydligt påpeka det.
Jag har varit utbildad distriktsdomare, men den har gått ut den lite.
Ja, för sig har jag faktiskt.
Då också varit. Det är ju regeln skrivet
av. Ja, vad var det 14
typ? Nu är knäckta domare, less is more, eller hur?
Ja,
precis. Gör om, gör rätt. Sluta med bedömningar.
Nu lägger
ska vara mål.
Det är det jag vill komma till. Hade vi fyra varit domare så hade vi varit oense för att vi ser regeln olika sätt. Allt i sin makt och så här.
Det är samma med mål på spark. Ta den på skridskon, döm bort allt.
In, jag vill ha in med alla dem. Alla skridskon.
Ja, men in då. Men håll inte på med bedömningar. För folk kan inte ha bedömningar.
Nej.
Det går inte. Folk är inte så smarta.
Det är lite som i handboll som är aktuellt nu. Det är mycket bedömningar hit och dit. Och...
Ta en jävla massa tid.
Ja, verkligen.
Den gick på skridskon in. Mål eller inte mål. Välj. Ja, men välj något. Inte bedömningar.
Ja. Ja, det finns några sådana arenor man inte... Förr i handbollen så här, kommer du till Balkan så har du... någon kort statistiken. Sverige aldrig vunnit en match för att man kunde inte vinna ner. För domarna dömde alltid till deras fördel. Och så är det vice versa när de kom upp till Norden. Ja. Vet ni, finns det någon sån arena i Sverige, tror ni? Trycket liksom. Hovet när det är fullsatt.
Möjligt. Bedömningar. Det är klart man är människor. Alltså det är ingen sårning till domarna. De går ju efter regelboken som någon annan sätter. Någon överdomares domare. Alltså, less is more. Ja. Hjälp domarna istället. Mm. Ja. Tydligare regler. Enklare regler.
Ja, okej. Okay. Tillbaka till matchen då. Om vi Örebro då, som alltså förlorar den här matchen igen då. 2 segrar på 15 senaste. Krisen är ett faktum. De rasar ju ner nu. Det var ju bara ett par dagar sedan vi satt och sa de är kvar topp 6. De är kvar topp 6. Nu är de 9 på 48 poäng. 4 poäng bakom HV och Modo som har fått igång.
Vann dock skotten med 41-27. Mm. Alltså, så de har ändå mycket puck och avrossar ju uppenbarligen över 40 skott. Mm.
36 skott sista två. De är inte med i början.
Nej, det var, och det är väl där man förlorar matchen då, ja, kanske.
Och då står det 3-0.
Ja, precis.
Men sen 2 sista. Örebro var länge sedan jag såg Örebro så bra. Mm. Alltså de Modo har ingenting. Mm. De bara sköljer över. Och sen när de ska liksom nära kvitteringen, då kommer en kontra i Modo som har självförtroende. Ja. Och då ramlar Arnsson.
Jag såg det.
Det är den där de är just nu. Ja. Det är lite där de är.
Och det kanske också är en sån grej då, om man ska istället gå tillbaka till mentalt spel. Att göra en sån enkel tabbe som målvakt i ett viktigt läge. Mm. Att man liksom är lite nervös nästan då kanske.
Eller? Jo, men jag tror att det har satt sig lite i hans skalle. Sen gillar jag ändå liksom, det är ingen stress. De byter ju inte han. Och jag tyckte de kunde byta efter 3-0 till exempel. Mm. Det finns tränare som hade bytt.
Hade det varit fel då? I det läget som är i, tänker jag, med inga vinster i princip och...
Nej, men jag tycker att det är rätt snyggt att de inte byter han. Men jag tycker det är dags att spela Enrot. Inte för att Arntzen är dålig målvakt. Nej. Jag fattar också grejerna, men vi ska gå på Arntzen. Det är liksom, vi måste ha igång han oavsett. Jag tycker också, om inte Enrot är skadad nu, så förstår jag inte varför man... Jag tycker Arntzen var sådär mot Leksand matchen innan när man förlorar. Så han börjar bra, jag tror jag sa det i fredags. Och sen så tycker jag att han liksom ger upp lite. I den här matchen också, jag vet inte, jag tycker man skulle ha spelat Enrot från start.
Ja.
Så jag hoppas att man liksom spelar Enrot. Varför då? Jo, men det är inte att han är mycket bättre målet än Arntzen.
Men
han är ju rutinerad. Det är ju såna här lägen. Det här kan Jonas. Mm. Han har stått i bottenlag i Buffalo, NHL, med ganska tuff kritik kan jag tänka mig där borta. Mm. Han vet vad som krävs liksom.
Ja, de verkar ju hjälpa varandra. Då kan han få lite andrum, Arntzen. Och börja liksom kanske kolla lite på vad Enrot gör. I vissa fall att man kan lära sig av varandra.
Mm. Nu vet inte, jag vet att Enrot ska ha barn snart. Så jag har inte kollat om han var backup.
Ja, det var.
Han var backup, bra. Så inte han är iväg på födsel eller någonting. Så att jag är. Men är han tillgänglig tycker jag man kan spela han. Sen kan jag förstå att han kanske är någon annanstans i huvudet då.
Ja.
Om han ska få sitt första barn. Och så här. Skitsamma. Ja. Jag tycker bara, nu blir man väldigt djup. Så här. Men spela Jonas. Nu tycker jag.
Vem Jonas?
Spela Jonas Enrot, inte Arntzen.
Niklas har bara sagt Jonas, du står. Och så
vem
bara...
då? Det är därför det blir. Nej, spela Jonas Enrot nu. Jag tycker det. För att, jag älskar Arntzen. Vi har ju varit där. Jättefina killar båda två. Men för att få lite andrum, avdramatisera, låt han hitta sig själv lite. Det kan gå så här, så är han tillbaka.
Vad såg vi när vi var där? Jo, hästen pekade. Där sitter alltid första målvakten. Mm. Vem satt där nu?
Jonas Arntzen. Nej, Enrot. nu börjar bli rörig. Enrot satt kvar. Han vill inte lämna över den där spaden.
Nej. Vi var ju där. Det kommer ut i veckan, tror jag.
Jag tror det.
Ja. Mm. Framförallt du var hälsa på. Jag och Charlie åkte med som...
Ja, men det är de där som vi hade i på
somras där.
Hösten och våren. Ja, exakt.
Gick
i hösten. Mm. Spelade lite in i somras.
Ja.
Men på tal om Dasso och finska stjärnskott, så ryktas ju en liknande back, tror jag, till Örebro nästa säsong.
Atro Leppänen.
Alltså bara spelat i Finland, odraftad, född 98.
Ja.
Och har gjort, vad stod det? 22-23 gjorde han alltså 58 poäng och 51 matcher, 23 mål som back.
I mestis, va? Tror jag.
Nej, det var i liga.
Var det?
Ja.
Säker?
Nej, det var i mestis. Ja. Det var i mestis, sorry.
Det är grejen,
Så, men han har ändå gjort över, jag tror han gjorde över 30 poäng i alla fall, första året i liga. Och den här säsongen då i liga har han nu gjort 47 på 42, 14 mål. Så han ligger över en poäng per match just nu.
Och han är på väg att krossa backarnas poängrekord i finska ligan fullständigt. Och han gjorde, han har varit bra hela säsongen. Då kan man tänka sig, har han växlat ner nu eller? Har han växlat ner, har han varvat ner? Mm. Nej, i helgen gjorde han så 3 assist, Och tre mål. Mm. Hattrick och tre assist.
Det är brutalt. Varför
ska han till Örebro?
I sport?
Nej, verkligen.
Liksom. Man, ja, men, nej, inget illa om.
Nej, men odraft, alltså verkligen gått under radarn känns det som lite så.
Ja.
Talangmässigt. Men han kanske kan få 98. Så han är 20.
Född 98.
Ja,
ja exakt. Ja, men då är han ju lite.
Nej, börjar bli lite grämmen. Mm. Nej, men precis. Så att, ja. Men kanske kan bli då en succé å andra sidan för Örebro.
Ja, alltså jag läste det här på, på Iltalehti tror jag det man säger. Finsk, ja. Bra, ja. Var det rätt?
Ja. Ja. Ja.
Han såg nästan, alltså, nästan lite stolt ut. Ja.
Tack. Men att han är sport som han spelar för nu, då, de läcker ju pengar ekonomiskt, har de ju, det är kris. Mm. Och att han ska lämna nu redan under säsongen för schweiziska ligan. Och då fattar inte jag varför inte Örebro tar in honom nu. Ingen aning om vad som finns för klausuler eller sådär, men att man ska gå till eller schweiziska ligan nu då?
En förklaring kan ju vara att du nämner schweiziska klubbar. Vad kan de betala och vad kan Örebro betala med tanke på det de har i backspegeln också med utköpen? Så okay. Är det nog lite skralt i deras kassakista tyvärr. Mm.
Fattar. Ja, men det blir intressant i alla fall om de får in honom nästa år då.
Ja, verkligen. Mm. Beroende på Quenneville kanske, om han är kvar.
Ja, precis. Bra radar på.
Verkligen. Och Karlqvist, Kosla och Pyssla var ju också tillbaks i formation sådana matcher tillbaka.
Ja, precis.
De var bra.
Stämma matcher. Ja. Glenn Gustafsson kom in efter. Vi ska ta och fokusera lite på rivalmötet Färjestad-Frölunda härnäst. Jag vill bara säga det, nämna det. Att det man kan se i Modo är ju att David Bernhardt har varit lagets kanske bästa spelare hela säsongen. Han fortsätter att leverera. Han har gjort 9 mål nu.
Var inne bakåt, på lite bakåt dock.
Ja.
Han har strul bakåt.
Ja, jag vill bara, offensiven är ju.
Så var det bara för att du brukar inte gilla när man pratar. Leverera i framåt har han gjort.
Ja, bra.
Han är
bra.
Sådär bakåt, tycker jag.
Jag måste nämna, han hade en magisk skarv till Jasek 4-2-mål där i slottet. Och bara
mycket vackert, mycket styrningen bara.
Ja.
Det var offensivt aktion. Levererar.
Offensivt, ja. Han gjorde 19 mål i Hockeyallsvenskan när de gick upp. Nu har han gjort 9 här och så att han fortsätter. Riley Woods, han bröt en lång måltorka i helgen. Jesper Olofsson har varit grym tillsammans med Theodor Niederbach och Johan Södergran i den kedjan som har liksom varit tokbra för Modo nu. Och även Lukas Jacek som många har kritiserat gjorde mål nu igen då andra raka. Så att Modo har hittat sina toppspelare offensivt. Och därmed så började de också vinna matcher och tog 6 poäng på 2 matcher.
Ja, och det var 7-5 eller var det? 8-5 eller vad blev det första matchen?
Precis, 13 mål i alla fall.
Ja, och så 6-4. Så det är, man är trötta defensivt och bra offensivt. Man ska veta också att Lehtinen är riktigt bra den här matchen.
Ja.
Så att då förstår ni att det är Hawaii. Men det är roligt att titta på.
Det är verkligen underhållande.
Jag tror han är svettig, Micke Sundell, som står för lite i defensiven i Modell. Men de vinner. Ja.
Vill bara nämna, apropå Niederbachs förvandling, Theodor, så Pelle Hägglund i Allehanda satte det svart på vitt, siffrorna skrev han i en krönika, att Niederbach, han gick poänglös i 16 av de 17 första matcherna som ytterforward, gick in och sa, nu vill jag bli center. Ja, de gav honom chansen som center. Nu har han gjort 17 poäng på 16 matcher.
Oj, ja, det var sjukt.
Alltså, bra byte.
Ja, verkligen.
Ja.
Oj,
det kom från honom själv, Niederbach.
Alltså,
kom det från honom?
Han har väl haft önskemål om det. Och, men det är såklart intressant. Måste båda vara med på det.
Ja, men det.
Han har ju fungerat bättre.
Men
som
då känner man sig själv. Alltså, så här, hur såklart att våga ändå gå in och ha den diskussionen tycker jag ju, bara det är ju bra från en spelare.
Ja, verkligen. Framförallt då när han känner av att det funkar så bra. Att spela center, alltså har den känslan. Mm. Och det gör det också nu. Det resulterar i att de har skrivit på 2 nya år i december med honom.
Ja.
Lösningarna kanske finns internt då.
Vilken, det var häftigt. Bra byte.
Verkligen.
Och man ser ju vilket självförtroende han spelar med på isen. Alltså han kan ju nästan göra vad som helst.
Det var han som gjorde det där solomål i. Det snygga coast to coast.
Ja, just det.
Uppe i exet.
Jaha, i Värmland då. Rivalmötet. Frölunda var där på besök. Mötte Färjestad. Per Åslund hyllades ju stort inför matchen. Gjorde ju match 800 här i torsdags. Och det var ett riktigt fint tifo. Rejäl hyllning. En tagen Per Åslund. Mm. Och den hyllningen ska han ju ha såklart.
Ja, fantastisk. Toppspelare. Vi pratar Lindström, Jocke. Samma här. Det här är ju en ikon. En modern ikon i Färjestad.
Mm, ja, verkligen. Ja. Så det... och är högt upp där i antal matcher, mål och allting då internt i Färjestad. Och åttonde flest matcher i SHL i någonsin.
Wickley fick också hylla sig själv, att jag på sig. Fick göra mål också.
Ja. Direkt.
Ja.
Typiskt Per Åslund.
Ja, framför mål och så en tipp. Ja. Det var snygg styrning och svårt för Lasse det målet. Men Färjestad är bättre i stort sett två perioder. Mm. Sen kommer ju Frölunda faktiskt och börja spela hockey helt
på sig. Formmässigt borde det inte vara en sån här jämn match egentligen. Nej. Alltså siffermässigt då. Men starkt av Frölunda är tre mål mot Färjestad om man ska tänka på deras målproduktion överlag framåt.
Ja, men alltså problematiken för Färjestad, den är ju intern skulle jag säga. Alltså när man fortsätter att dra på sig här ser vi också gjorda mål då i första etta i tabellen. Men han fortsätter dra på sig onödiga utvisningar. De leder,
det var ju roligt.
Alltså, 4-1 leder de med, och David Tomášek hakar, alltså en hakning på en spelare så att han blir helt fast som tvångströja. Given utvisning alltså. Och så har han ändå 30, 40, 50 sekunder på sig att lugna ner sig efter att signalen har gått. Åker liksom mot utvisningsbåset, pucken kommer mot honom. Han väljer då ett slagskott i sargen i frustration. Och åker på en ny två.
Och då utvisar han den här tillbaka.
Och så står han.
Då är matchen över. Det är bara liksom lämna, det kommer aldrig ta slut.
Ja, exakt. Det är så onödigt. Och där gör ju Frölunda två eller ett mål, och sen gör de mål igen i powerplay per år.
Och är nära och kvittera. Vem kliver fram? Jo, han vi har sågat. Legacy kliver fram en dubbelräddning med bara några sekunder kvar. Han börjar bli, jag sa faktiskt Bibo, min gamla målvakt som är i Finland, i Kokko. Han är bästa kompis, alltså bästa barndomskompis med Legacy. Ja. Så att han vet ju vad han känner. Så att jag, och han har faktiskt sagt till mig så här, vi har sagt, han är ju så trött, du är mycket bättre. Han bara, nej, men så försvarar han sin kompis. Han kommer, han är alltid trög i starten av säsongen. Har Bibo sagt till mig. Och jag har ju varit så här, jag har ju vetat det här, men jag har ändå sagt att jag... Men han börjar ju komma nu faktiskt.
Ja, verkligen.
Så det är inte jag som har sagt, det är Bibo som har sagt. Så att det är hyllning till honom, hans bästa. Ja, men, så kanske om han börjar pika, kanske har de en guldmålvakt.
Ja, det är mäktigt i så fall.
Problemet är bara vad som finns bakom där. Klara har ju verkligen inte...
Nej, han får ju vara hel. Han är ju inte alltid hel heller.
Nej, så. Det är ju det som är lite problem då. Men Färjestad vinner den matchen då. Jag är uppe på 68 poäng. Distanserar sig ner då i och med att Timrå, Frölunda och Luleå 3-an, 4-an, 5-an förlorar sina matcher. Så är det nu en distans.
Mm. Det är väl det största gapet då mellan två lag.
Ja, det är det.
Egentligen. Eller samma mellan 5 och 6 då blir det väl.
Ja.
Eller nästan. Nej. Precis, jo.
Ja, precis, just det.
Men annars är det i princip inget sånt stort gap. Nej. 7 poäng mellan två olika lag.
Ja. Så är det något mer ni vill tillägga det, eller ska vi...
Nej, Malmö, jag tycker bara att vi glömmer ofta, men jag tycker Malmö, jag tror ju att de är på väg ner, men de visar, motbevisar hela tiden. Jag tycker det är en stark vinst att slå Leksand borta, även om vi inte kanske ska gå in på den matchen. Men jag tycker, jag vill lyfta Robin Salo där, vilka backar de har där. Det är oftast, de kommer i skymundan av Victor Söderström och allting. Ja. Men Lasse Thomson och Robin Salo, klassbackar. Ja. Är det Thomson som är rightare, va?
Ett jättefint backpar.
Men en av de bästa rightbackarna i ligan. För jag kollade lite på den här matchen också. Och Marmelind, det var det jag ville säga också. Precis. Är tillbaka. 96%. Marmelind. Han är tillbaka. Nils Torp lyssnar på det här programmet. Det är bra, Nils Torp. Nej då. Nej, men jag vill lyfta Malmö då. För jag vet inte, man går så här och pratar om dem. Så det vill jag bara tillägga. Av
min fråga var egentligen om jag vill tillägga om Färjestad Frölunda-matchen.
Nej. Jo, Lasse. Jo, jag har. Vänta då. Lasse Johansson. Nej, men vet du vad? Jag tror att Färjestad har scoutat Lasse Johansson. Lasse gör en bra match. Lasse Johansson gör en bra match. Men jag tror att det är det 4 mål av 4 i trafik.
Bra.
Han har problem i trafik. Det är framförallt 2 sista målen så letar han fel.
Ja. Vi inledde segmentet med Per Åslund. Vi avslutar med Per Åslund och lyssnar till vad han själv sa efter matchen.
Ja, Per Åslund, det här var en kväll att minnas, tror jag, när du kommer titta tillbaka på karriären.
Ja, verkligen. Det är många känslor som ska bearbetas och så. Det är en stor dag för mig och min familj.
Kan du beskriva lite vad de starkaste känslorna har varit här under kvällen?
Ja, men det är såklart kärleken från fansen och alla där ute i arenan och lagkamrater och alla runt laget. Så det betyder mycket.
uppifrån läktaren så såg det nästan allra mest känslosamt ut efter att du hade gjort målet. Då såg du väldigt tagen ut och det såg ut som att du kämpade mot tårarna där.
Ja, det är ju klart det. Det var ju det var ju vältajmat mål att göra såklart. Så det var extremt roligt. Så det, ja, det är mycket känslor som är i kroppen.
Du är också tillbaka då och gör andra matchen efter den där jätteotäcka smällen uppe i Leksand. Hur trodde du att du skulle kunna fortsätta och stå här idag efter vad som hände då, eller?
Svårt att svara på. Det är klart direkt efter smällen, det är klart det var många dåliga känslor i kroppen då. Många tankar som gick, men ju längre det har gått, ju längre tiden gick så kändes det bättre och bättre. Och så det var inget tveksamhet efter en vecka.
Fyller 39 år i år, men det går väl inte att sluta efter den här säsongen, eller?
Jag hoppas inte det. Jag tycker fortfarande det är svinkul och hoppas på några år till.
Så Per Åslund vill fortsätta även efter den här säsongen?
Absolut.
Ja, så säger alltså Per Åslund. Vad säger Johanna Lagos då? Som var på plats i Linköping i helgen.
Ja, bra. Väldigt bra övergång. Ja. Den sa din bästa, tror jag. Nej, men Linköping gillar Timrå.
Ja, verkligen.
För de har vunnit 7 raka matcher mot dem. Så att de var väl på något sätt, inte formmässigt favoriter, men interna mötesmässigt favoriter, tycker jag. Det var kul att vara på plats och se lite live-hockey. Man ser ju matchen på ett helt annat sätt än när man kollar på tv, tycker jag. Av naturliga skäl.
Saben har en dragningskraft. Jag och Charlie har varit där. Jag har varit där en gång själv. Nu har du varit där två gånger.
Två gånger, ja, precis. Men det är ju framförallt bra tryck. Vad hade de 7-4 i snitt i år, och ett bottenlag, de ligger ju 11 och har haft problem med det mesta, och ändå så dyker publiken upp. Körde klassisk uppladdning, var och käkade lunch, och det var Linköpingströjor överallt, fick inte bord på en halvtimme, och folk är riktigt taggade på att gå på hockey, så det är superkul. Men jag tycker det ser bättre ut, så vi ska börja med liksom försvaret.
Ja, börja med hur gick matchen?
Ja, det var 5-2.
5-2.
Ja, två mål i öppen bur dock, då på slutet. Så 4-2, 5-2 kom utav Patrick Russell.
Ja.
Två mål i öppen gräs. Han hade sagt innan matchen att han kände på sig att han skulle ha två mål i öppen bur.
Skämtade du eller?
Nej.
Sa han det?
Ja.
Vem sa att han sa det?
Robin Govart sa att han sa det.
Att han skulle två mål i öppen kasse.
Ja, jag känner på mig idag. Men han drev lite så här. Det blir två mål i öppen kasse idag. För att,
vi måste ha numret till Patrick Russell. Hur kommer min vecka att se ut?
Åh, tack. Du kommer bli väldigt rik. Jag ser i spåkulan.
Ja, verkligen.
Väldigt rik.
Vill du ha Patrick Russells nummer som man har privat? Eller hans liksom andra nummer? Där han jobbar lite extra med att ge lite spå.
Nya sajten.
Ja, så.
Precis. Saida Russell.
Ja.
Vad bra det gick att avhandla matchen.
Förlåt, Johanna.
Ja, så det.
Ja, det var fel. Väldigt lika, men det var film. Ja, skitsamma.
Ja, okay. Men och han bröt ju också en 7-matcher lång måltorka, så det var ju positivt för Linköping i sig. Två vackra assister, jag fick se det, men jag tycker det var en rolig sevärd match. Och Linköping gör ändå många rätt och några fel. Men framförallt då Brooke Littles assist till Eddie Genborg då, junioren med galler, som får hänga sitt andra mål i SHL. Otroligt fint. Men överlag liksom en välspelad match av Linköping. De tar sina svagheter och gör dem tillräckligt bra. Sen så Timrå ångar ju på, och det är jämnt fram till två mål i öppen kasse. Men Myrenberg också några riktigt avgörande räddningar, tycker jag, matchen igenom.
Något friläge där hade han, va?
Ja, det hade han. Och sen Filip Polande bröt igenom och gick runt typ två backar. Just
den här,
låg i stolpen. Ja, precis. Riktigt snygg. Bara gasar ifrån hela Linköpings försvar. Men då är de ändå först på andra pucken, och den ligger ju liksom vid stolpen, och det är bara för en Timrå-spelare att peta in den. Men de är lite mer påkopplade, tycker jag. Jag kollade dock mycket specifikt på hur de täcker skott.
Ja, och det såg det ut då?
Ja, det är ju faktiskt inte bra. Så.
Nej, det, vi har varit inne på det.
Ja, mm. Ja.
Typ känns det ligga.
Ja, precis. Och ett av målen då i powerplay är skott från blå. Och då går den ju igenom, tror jag, två. Tyretti närmast puck och sen en back också som jag inte kommer ihåg vem det är. Mm. Som inte lyckas ställa sig i vägen. Så Myrenbergs... Ja.
Gick den rakt in eller var det någon styrt touch?
Den kan ha touchat en Linköpingsspelare, okay. Tror jag, så inte vem den gick på. Så den byter riktning. Men i vilket fall så står de, då boxar man också in. Och sen så täcker man inte skott närmast.
Är det Landers mål som han styr eller?
Ja, han kanske styr, han kanske var på den. Ja.
Det är ju snyggt.
Ja. Men i vilket fall, så Myrenberg kan inte göra så mycket. Men han har också två egna spelare i skottlinjen.
Ja, exakt.
Och en back som boxar inåt. Och dessutom inte tar Landers klubbar. Mm. Så det är lite sådana detaljer. Men många, Romain Kovacs gör ju sin 200 poäng i SHL.
Såg väl, alltså han ser så väldigt inspirerad ut.
Ja, men han ser mycket bra ut. Ja, men många som är, ja men... De är offensivt duktiga, men som också levererar.
Viktigt mål gjorde han, 3-1-målet va?
Ja, precis.
Viktiga. De är ju så, vilka mål? Ja. 3-1 istället för 2-2.
Ja, ja. Verkligen kommit igång nu.
Så... 7 mål tror jag på 6 matcher va, Robin?
Okay, så kanske.
7 mål på 6 matcher.
Ja, men det stämmer. Och Nick Shore 3 mål på 2 senaste matcherna mot Timrå också.
Ja, men kul. Det var klubben alltså. Klubben är på väg. I rätt riktning nu då, kan man väl säga. Eller,
De har väl fått en effekt av Ante Karlsson, alltså av tränarbytet. Och det är ju nummer ett, kanske mest viktigaste egentligen för att känna att man kan börja bygga på någonting.
Jag tycker det är starkt att bara så här, från att åka bli helt utskopade i Övik, från att varit stabila nu när Ante kom in, så åker man på en riktig käftsmäll, det bara rasar in mål. Att vända så snabbt, det kan vara, det tycker jag är en styrka. Då har han laget med sig. Och där hade det liksom kunnat gått back to basic i början av säsongen.
Studsa tillbaka.
Ja, exakt. Alla kan ju en dålig match, men det är, jag brukar säga till målvakterna, men det är samma till lag. Det är hur du studsar tillbaka som visar din karaktär, hur bra du är. Inte att du är bra under ett tag och sen så kommer en svacka så kan du inte ta det upp. Nej. Det är topplagsbeteende att liksom snabbt kunna studsa tillbaka. Lite som HV faktiskt gjorde, bara slasha över, man torskar Växjö tufft och sen helt plötsligt vinner man på. Där tänkte man på väg. Så att det är en, alltså just Ante fått igång Tyretti också. Jag gillar det. Jag har pratat om det tidigare att han har haft honom i Timrå. Jag tycker att jag ser den att de verkar gilla varandra lite. Jag tycker Tyretti har lyst upp lite mer nu. Och stjärnspelarna och man gör jobbet defensivt lite bättre.
Ja.
Från att
brakfall
i Övik. Så att Myrenberg vinner matchen i matchen mot seriens bästa, hetaste målvakt.
Exakt.
Tim Juel. Ja. Myrenberg går in och vinner den.
Ja, exakt.
Det är mycket bra, spännande grejer i LHC.
Ja,
definitivt.
Jag kollade halva den här matchen på tv. Och om man tänker på Timrå då. Min känsla var i alla fall att det här, de hade one day off. Att de var ändå där. De gör en okej match, men de är lite runda och är inte riktigt nära. Jag är ingen orolig om man bara tar den matchen för att Timrå skulle halka ner nu eller tappa allting. Jag tycker de ser riktigt bra ut oavsett. Sen den här matchen, de lyckas inte göra mer än två mål.
Tyckte du var Olli Jokinens... It was a game in the schedule.
Ja, men
nothing more.
Exakt så kändes
det. Han kunde inte brinna av igen, så han fick spara den. Ja,
nej, men så kändes det. Jag vet inte knäckt om du håller med om Timrås generella... Att det känns ändå som ett gediget lag som är i toppen för att stanna.
Ja, absolut. Tycker till och med att nu är de nästan... mer där de hör hemma än när de var nere och dansade kring men 8:e, 9:e plats. Ja. Så de är ett lag för topp 4.
Och nu går väl, är det Vedin som går med Hollander och Kapanen och Dahlén är ju nere i en annan, alltså inte den andra kedjan. Men
han petat.
Ja, precis. Men de har ändå lite som, inte så bra som Brydes, men lite liknande. Att de har två jäkligt bra kedjor och sen tredje kedja som är mycket bra. Kanske att fjärde inte håller samma riktning.
Men de är ändå Boys Rotevall, en så här liksom kulturbärare som kommer in och gör sitt jobb ofta. Som kanske kan liksom hålla den kedjan lite för vad den är. Samt också ha liksom en hårt arbetande spelare. Men tre, liksom, jag var inne på det också, men Hollander, Kapanen och Vedin är farliga varje gång de är på isen. Och sen är det ju Dahlén, Pettersson och Hartman.
Just det.
Och sen Pärger, Villander och Valli Walterholm. Och där tycker jag de har egentligen ett liksom facit på hur de borde spela. Så länge det inte låser sig fullständigt för någon. Och kan man hitta kontinuiteten på samma sätt som i Brynäs. Det är ju få lag som faktiskt återkommande verkligen kan rulla på tre. I princip lika farliga.
Ja.
kedjor.
Det var Hartman som drog sig fri förresten när Mühlenberg gör en avgörande räddning där.
Stämmer.
Var
Hartman,
ja.
Mm.
Ja, men vi snackade en del om Timrå i höstas. Nu, jag har faktiskt inte sett så mycket Timrå senaste, men de spelade ju med 5 forwards nu i powerplay. Mm. Det skulle vara intressant att se.
Tog bort Eronen där. Han var ju PP i början. Mm.
Ja, det här var en av powerplay-enheterna där Ibo Pettersson stod på blå. Oavsett, det skulle vara intressant att sätta sig in lite mer i Timrå, känner jag. Men det var bara en tanke jag lyfte nu. Högt, jag vet inte hur det är. Men så är det. Timrå känns ändå gedigna i toppen där. Mm. 10.00 är klockan. Mm. Tack för idag, Anna.
Tack för idag.
Du är äntligen ledigad.
Arrivederci.
Jag lyssnar på din lista sen då, för den har jag hört är väldigt bra.
Ja, den är klass. Nej, jag vet, vi får se.
Vi får se.
Lite kul från helgen.
Vi får se. Ska vi se nu eller?
Ja, vi flyger.
Ja, men hej då. Ta oss gärna igenom. Du har ju noterat saker från din hockeyhelg.
Ja, men precis. Jag gjorde en lista som heter, är jag med Charlie där? Får se han står och öppnar dörren där. Ja. Nu, orra. Heinos lista. Det här är då, vad döpte den här? Doldisarnas helg har jag döpt den här till.
Yeah.
Doldisarnas helg, för jag tyckte inte det var de här klassiska. Men vi kan börja med några klassiker. På plats nummer 3 då. Så ska vi se här. Vart har jag den då?
Brock Little, Jack Hopacka.
Ja, just det. Brock Little, Jack Hopacka och Noah Dover Nilsson. Det är assisterna. Alltså spelgenierna här. Jag tycker Brock Littles passning till, det var till Eddie Genborg, va?
Just det.
Jag tycker den är fantastisk. Tar sig upp i banan, lirar en backdoor rätt över banan som han bara kan trycka in. 17-åringen där. Så det tycker jag är väldigt vackert. Jack Hopackas mål till förlösande 2-1-målet som vi pratade om uppe i Skellefteå. Mm. Som Trivigno tar emot. Det är också rätt över hela banan. Backdoor, jag gillar dem. Mm. Alla som har lyssnat på mig vet att jag älskar de här backdoor-passarna.
Ja.
Trivigno tar emot och bara lägger in. Sen har Noah Dover Nilsson också, gör ju 1+1. Han har ett riktigt snyggt ass till Filip Cederqvist. Jag vet inte om ni såg den i matchen mot Färjestad. Mm. Där han tittar, alla liksom fryser hela Färjestad och så rätt över öppen kasse.
Ja.
Så att den är på plats nummer 3. Fina assister, kul att titta. Vackra hockeymål, inte bara brunk och kämp och dump and chase. Utan det är kul att se vackra hockeymål med fina passningar.
Ja, verkligen.
Det är på plats nummer 2 då. Då har vi en målvakt såklart. Jag måste ha med mina målisar. Hugo Ahnefelt. Rise to the occasion. Steppar upp, man vinner 1-0 hemma. Och man gör det för att Hugo stänger igen kassen. Och jätteroligt. Grymt bra försvarsspel. Bra jobbat HV71. Lite trubbigt till och från. Dålig start. Anton tar timeout. Jag tycker att det blir bättre därifrån. Men Rögle är heta och Hugo är ännu hetare.
Ja, verkligen. De har ju 2 bra målvakter ändå. Eller 3 bra. Men Glifford och Alnefelt har ju levererat.
Ja, och Hugo har varit lite svajig tycker jag. Inför Färjestad-matchen. Nu har han 2 raka kanonmatcher.
Yeah.
Plats nummer 1 från helgen.
Oj!
Ja, där kom den. Doldisarnas helg idag. Och det är lite för att vi lyfter. Det är Silverberg och det är Friberg och alla. Nu ska vi lyfta Hugo Gustafsson som avgör matchen. Han gör mål för 3:e matchen i rad.
Ja.
Och kom igång en supertalang som börjar blomma genombrottsår.
Ja.
Åker och trycker upp en rätt upp i X-et och avgör upp i Luleå på Mattias Ward.
Just det.
Sen har vi Bobby Trivigno, my favorite player in Brynäs.
Yeah.
Yeah, Trivigno, you know.
Ska han till Gävle värdshuset och checka
ut? Vi åker dit också. men grymt vackert. Tar emot från kanonpassning faktiskt och Kopacka och bara lägger in.
Ah.
Och sen kommer Tyler Wessel som är efter där och han gör ju 2 mål, Tyler Wessel.
Ja,
inte gjort mål på 9 matcher. Kommer in, trycker in 2. Det är så här, ni kan ta en ledig dag. Silverberg, ni behöver vila också. Vi tar över jobbet.
Ja.
Och då gör Bobby Trivigno. Brynäs har 4 lines som kan göra poäng och mål.
Ja, verkligen.
Och så har vi då Noah Dover Nilsson. Passningen, målet, 1+1. Här får stanna. Jag tycker det är en skicklig spelare som också är på väg och liksom genombrottsår, tycker jag på något sätt.
Ja, han har haft stora skadeproblem.
Han är historisk nu när han tar plats både på 3:e och 1:a plats i din lista.
Just
första spelaren som är med 2 gånger på
samma lista. Just det.
Det är en bedrift.
Ja, men det blev lite så. Jag tycker ändå, och lite dålis. Alltså dålis och dålis. Men i förhållande till. Och så har vi Eddie Genborg då. Vad var det Johanna sa andra mål? Jag tror det var hans första mål, men det är hans andra mål va?
Båda mot Timrå.
Oh, kul! Eddie, 17 år.
Ja.
Trycker in den, får pass, trycker upp den direkt. Tack och hej, leverpastej, Tim Joel.
Ja, tack och hej. Var det...
Tack och hej, bästa målvakt. Så här gör vi 17-åringar.
Ja.
Så att det är kul att se. Och de här killarna som sagt får inte alltid rubrikerna. Nej, men verkligen. I min lista får de rubrikerna.
Ja, och
ut på sociala medier. De här killarna, Wessel, ut med dem.
Kan ju vara direkt avgörande ett slutspel för Brynäs fördel.
De här killarna, doldisarna, ja. Som sagt, slutspel. Man tar ut varann, vi hade en lista vilka som gör mest mål. I slutspel handlar det om att hålla tätt bakåt. Det kommer bli tight. Första, andra line, kanske tredje nästan ibland, tar ut varann. Det är otroligt fokuserat. Då kliver de här fram, tredje, fjärde line. Eller, ja, det kan ju vara andra också, beroende på hur bra. Men de här som man inte riktigt tänker att, men du, vi sätter en gubbe på Tyler Wessel. Ja. Det kommer ingen göra. Nej. Vi sätter en gubbe på Trivigno. Nej,
det kommer, nej precis. Nej.
Då får han yta, ja. Eller hur?
Precis.
Och Hugo Gustafsson, wow. Vad har du att säga om den här listan?
Nej, otroligt. Kul att du lyfter dålig så.
Mm. Men är ni eniga? Det här är från helgen. Jag tycker att det är de här som sticker ut.
Jättebra grepp om helgen. Alltså det här är saker som man själv inte funderar så mycket kring. Utan,
Men enligt mig när jag tittar på matcherna, det är det här som sticker ut och inte de här som vi brukar prata om.
Nej, bra, bra. Och Noah Dove Nilsson som sagt, du har så mycket skador i fjol och haft problem. Jag tror axeln som har varit stökig, missade JVM nu, blev inte uttagen där.
Punkt.
Finns ju mycket potential och kapacitet. Samma Genborg.
Så Genborg var högt uppe på, jag tror det var Craig Button, draftguren där, som har släppt någon ny lista.
Ja.
Och han var högt upp på den inför draften till sommaren. Han har ju gått lite under radarn jämfört med många andra talanger.
Hur är han på din lista då?
Den är mer väsentlig.
Jag kanske får höja honom. Jag har inte haft honom som absolut toppnamn, men han kommer.
Du får kika där.
Ja, lyssna inte för mycket på Craig bara, Knäckta. Gå på eget.
Ja, Knäcktas ögon, det är facit.
Exakt. Jag vill bara avsluta lite snabbt med, när vi ändå var inne på Växjö och den matchen mot Luleå. Det som hände där uppe som har fått mest uppmärksamhet, det är ju Brandon Shinnimin. Han är alltid i händelsernas centrum. Nu delar han ut en tjuvsmäll, kan man väl kalla det. En armbågstackling uppe i ansiktet, huvudet mot Keegan Lowe. Kommer liksom från blindside, får man ändå säga. Kommer från, och Keegan Lowe blir ju vansinnig. Tillägga det, Shinnimin får en femma för armbågstackling. Inget matchstraff, femma. Och efteråt så säger ju Keegan Lowe att han är en klasslös skithög.
På isen poängterar
det. Ja, det sa han ju. På isen. Han verkar vara en jättefin människa utanför. Men på isen.
Sa han så?
Ja.
Han sa ju verkar vara en jättefin människa utanför.
Ja, han sa till NSD.
Det var ju väldigt förlåtande till det han sa.
De hade en situation i fjol också där Keegan Lowe fick uppsöka sjukhus, om jag förstod rätt, när Shinnimin var där.
Men han är ju lite halvful på isen. Det får vi väl hålla med om.
Såg ni situationen och vad tyckte ni om den?
Jag har sett den. Den är ful, absolut. Den är klumpig.
Ja.
På något, den är lite märklig, alltså, som att han nästan han hoppar in en armbåge.
Aj.
Kommer helt fel in i situationen, och Shinnimin hade ju något försvarstal i domen som man alltid har för att yttra sig också. Och då förklarade han lite att det blev lite, kom in lite fel, och han sa även att liksom att man såg, så var Växjöspelaren, han skrattade och skojade med sina lagkamrater efteråt, vilket tyder på att det inte var så farligt.
Man, det spelar väl ingen roll.
Nej, och det sa ju Keegan Lowe till och med själv, att det var inte så farligt, jag mår bra. Om jag hade legat kvar på isen så hade han nog fått matchstraff, sa Lowe själv.
Exakt.
Men det, Shinnimin fick alltså 3 matcher, och då är ju han dessutom återfallsförbrytare då, för att han hade en avstängning tidigare den här säsongen. Och när man läser motiveringen, Brandon Shinnimin kommer bakifrån, hoppar och har en utsträckt armbåge som träffar huvudet på Växjöspelaren, som inte ges möjlighet att kunna försvara sig. Och en nyckelfaktor är att han är återfallsförbrytare. Då är jag lite förvånad att det stannar vid 3 matcher.
Ja, verkligen. Jag visar Heino här nu situationen.
Jag
tycker att det som är...
Nej, det är fult, jag gillar inte det.
Nej, du tycker inte det?
Nej, men jag tycker det är en slags blindside. Ja. Det är inte som inte i situationen.
Nej.
Han har bara bestämt sig.
Men det är det som är frågan här med Shinnimin. Alltså, han är själv ute och klagar mycket på att domarna är efter honom och sådär. Nu delar han ut en sån här, det kan hända förvisso, men...
Det var inte det fulaste jag sett, men den är ful. Alltså,
argumentet för att det kanske inte ska vara monsterlång avstängning är att den tar ju kanske inte jättemycket. Det är väl ingen jättehög fart, men det är...
Det är mer en cheap shot, exakt. Ja. Det är lite så här Jämtin, Ledin, back to basic, fuling.
Liksom. Och nu har Luleå någonting att ta ställning till. Han har utgående kontrakt. Vad bör de göra? Bör man förlänga med honom, eller kan sådana här saker göra att man bryter med honom?
Är det här
en typ av hans identitet?
Nej, men han är ju älskad, alltså fansen.
Ja.
Och hatad.
Ja, men han är alltså älskad av Luleå. Nu pratar
han är en vattendelare till och med inom de egna.
Ja, det är så. Ja. Jag vet att Fröberg, jag vet att de gillade ju honom. Alltså det är, jag vet att Fröberg älskar honom inför säsongen. Han kanske ändrar sig nu, men när jag pratar med Fröberg så gillar man ju.
Ja, och jag tror också att han är uppskattad i laget. Man får ju det goda med det onda. Liksom. Ja. Han tar på sig typ flest två år av alla i SHL och många gånger i offensiv zon också. Och det är klart
det är inte
att
bra.
Det är inte bra. Däremot så gör han kontinuerligt kring typ 30 poäng, kring 15 mål kanske. Han är alltid typ topp 3 i interna poängligan, skytteligan i Luleå. Man vet vad man får av honom. Och man behöver sådana här spelare som sticker ut och gör allt för att vinna. Speciellt i slutspel.
Han får inte bli bara en sån här som alla vet ju att han är lite lätt att påverka. Det har man ju alltid. Man har ju listan. Vilka ska vi i ett slutspel? Vilka ska vi gå hårdare på i match 7? Game 7, alltså på 7 matcher. Han får inte bli en som... Han måste ju bara ta det lugnt. För att Luleå kan ju åka ut på honom. Alltså, ja. Du har inte råd att ta massa tvåor i offensiv zon i ett slutspel.
Kan han tygla sig så är han ju jättetillgång.
Ja, men han måste göra det i ett slutspel. Ja. Då kan han inte hålla på sig.
Nej,
det
går inte. Exakt.
4 av 5 matcher. Förlåt, Rosén-effekten också. Växjö har vunnit.
Ja. Just det, bra.
Ville bara i när vi var i matchen.
Men Kinemin där bara snabbt, nu fick du se den väldigt snabbt här då. Men 3 matcher är det, var det mot så det var.
Kanske var lite hårt kanske, jag vet inte. Men...
Jag tycker det är okej, och när jag läser motiveringen så trodde jag att det skulle vara värre i och med att det är blindside.
Det är en blindside, men den känns inte som den tar så här så att man mår dåligt. Nej. Men det är cheap shot, du sa det.
Ja,
cheap shot.
Ja, bra. Det är rätt markering.
Är
och om jag ska säga liksom, hans vara eller icke vara så tycker jag att man ska förlänga med honom, bara inte liksom skenar iväg prismässigt.
Men nej.
Erbjud honom en kanske paritet med det han har haft, kanske lite lägre på grund av att han blir inte yngre heller.
Nej, han är ju jättetillgång och han tar ju också uppmärksamhet så andra kan dansa på.
Kinemin, han får gå från ganska låga löner i Luleå tror jag. Han får gå från 130 till 100.
Okej, okay. Ja, intressant. Vad tror du? Kinemin är kvar i
höst. Ingen aning, jag bara får, det är kul.
Nu stänger jag ner här. Ja. Vi bara blicka snabbt mot torsdagen. Det är inga matcher på tisdag förutom de som är kvar i CHL. Det är Färjestad alltså mot Sparta Prag. Linköping Färjestad på torsdag sen då. Så har vi HV Brynäs, Malmö Örebro, Modo Luleå, Rögle Skellefteå, Timrå Frölunda och Växjö mot Leksand.
Det blir bra.
Det blir bra, ja. Mm. That's it. Mm.
Vi kör på det.
Tack för idag. Trevlig vecka på er. Vi hörs och ses igen på fredag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.